Välkommen till podden Följ din längtan, skapa livet. Med denna podd vill jag djupdyka i vår skaparprocess. Hur vi skapar våra liv med lätthet genom att lyssna på vår inre äkta längtan. Att gå från ord till handling, även om man känner rädsla. Jag kommer bjuda in olika personer som älskar att vara i skapandet. Och de kommer få dela med sig av sina nycklar i att vara i flow och inspirera dig att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt pratar jag med konstnären Karin Holmström som lever heltid i konsten. Hon besitter kraften att våga följa sitt hjärtas längtan och mod att fullfölja det hon har bestämt sig för. Hur är det att vara konstnärs entreprenör? Och hur omfamnar vi tilliten i skaparprocessen när deadlinen börjar närma sig? Vi pratar även om hur livskriser kan hjälpa att se livet skarpare och ge mod att följa sin längtan. Detta och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Karin till Följ din längtan, skapa livet.
Tack, jätteroligt att vara här.
Ja, du, hur mår du idag då?
Åh, jag känner mig sådär lite lättad idag på något sätt. Det har varit en hel del som har hänt förra veckan. Så att idag har jag lite så här luft i systemet. Ja, känner mig lite lättare idag.
Skönt. För jag har ju förstått att du har ju haft då, eller du har ju din solutställning nu med tema tillit som precis har dragit igång. Och det var ju vernissage då i lördags, 7 maj. Och som jag då har förstått så är det ju liksom 3 år sedan sist som du hade solutställning på galleri på grund av pandemin. Berätta, hur kändes allt?
Ja, men det stämmer, så det var lite pirrigt faktiskt att återigen, jag har ju jobbat på ett annat sätt, mer digitalt, eller fick ju ställa om som alla. Fick man ju förändra sig och hitta liksom nya sätt att tänka, lite nya banor. Och för innan pandemin så var det ju utställningar liksom, och på gallerier väldigt, väldigt mycket. Jag hade många bokade utställningar. Och sen tog det bara stopp ju där våren 2020. Så nu var det första gången sen dess som jag hade då på ett galleri och jobba igen och lämna in målningarna, att galleristen hänger och skapar den helheten tillsammans och bjuder in. Ja, nej, men det var fint. Det kändes, jag fick så där rys flera gånger med otroligt fina möten med människor som kom och hur de går in i målningarna. Och, nej, men det var väldigt, väldigt, väldigt härligt att landa in i utställningen och sådär. Jag är tacksam. Otroligt tacksam. Mm.
Men du, hann du liksom, jag kan tänka mig att det var massa folk, men hann du liksom ha några sådana här, hann du ha innerliga samtal med några sådär och djupdyka i tilliten, alltså prata om det?
Det där är ju en balansgång faktiskt, när det blir mycket folk och jag vill se alla och prata med alla. Och finnas där för alla som kommer. Och så känner man bara, men jag kommer snart. Eller så. Så att vid något tillfälle kände jag mig lite splittrad också. Att vara liksom närvarande och verkligen gå in fullt och fast. Det är det som är lite utmaningen. Men flera jättefina samtal då vi verkligen kom in och pratade. Bland annat kom Kajsa Ingemarsson kom dit. Och vi hade jättefint samtal. En gammal kollega till mig kom och det har hänt väldigt mycket i hennes liv. Så att just att det tycker jag är det mest fantastiska med det här jobbet som vi har. att vi skalar bort den här ytan direkt. Man kommer liksom direkt ner på kärnan och pratar känslor och det som är viktigt på riktigt. Det är liksom inte väder och vind som man står och pratar om, utan mer liksom, vad betyder det tillit för dig och hur liksom lever du ditt liv? Alltså man kommer, någon hittar någon kraft i målningen och spinner vidare. Och jag hör ju att det är utifrån den personens ryggsäck. Så det, ja, jag hade flera sådana samtal som kommer fastna i minnesbanken och liksom jag har med mig.
Var det något så där som du bara kan, ja, men var det något som fastnade lite extra hos dig som du tar vidare eller liksom som du spinner vidare på?
Ja, det var de abstrakta verken som där jag inser vad otroligt häftigt det är att höra andra människors historier och berättelser in där jag har. Så det är ju mer liksom en rolig grej hur de såg tavlan. För jag hade mer ett landskap och kraft. Liksom, och det är nästan som ett svart hål som öppnas i himlen. Och man kan se att det är någon annan galax som skymtar där borta. Och tavlan heter En annan dimension. Den är målad i många, många lager. Och det var min son som såg den. Och bara, det där ser ut som, liksom, som att det är någon annan dimension där borta. Liksom. Något, lite stjärnornas krig-tankar. Liksom. Han spelar ju väldigt mycket tv-spel också. Så då döpte jag tavlan till det. Men annars var det väl kanske kring djuren. Alltså mina djurmålningar. Där vi pratar mycket om de vilda djurens kraft. Och elefanterna bland annat och lejonet där. Där är en målning där jag har en kvinna som går bredvid ett lejon. Och hon verkligen kunde se, men det är ju den här kvinnan som stod och tittade. Hon bara älskar katter och kattdjur. Och såg ju också både sig själv i liksom den stora katten som gick bredvid. Och hur vi liksom alltid blir också burna av någon kraft. Att man inte heller är ensam i. Ja, men hon hade också väldigt fina tankar som var spännande att prata om.
Mm. För de som lyssnar här som kanske inte har sett dina tavlor förut. Vill du beskriva lite vad karaktäriserar dina tavlor? Just kanske, det kanske är olika, men just det till den här utställningen.
Ja, det är. Jag kallar det för figurativt abstrakt, för det är ofta någon figuration, alltså som till exempel ett djur eller en kvinna. Det dyker ofta fram någonting i målningarna som jag plockar vidare. Och jag inser att det är ofta kvinnor, vilda djur som kommer fram. Även om jag börjar väldigt och bara egentligen kastar upp färg på dukarna så kommer det fram någon figur som jag sen väljer att plocka fram. Så att, hur ska man förklara min, det är ju lättast om man går in och tittar naturligtvis, men färgerna styr väldigt mycket och en rörelse. Jag vill inte att en målning ska vara för färdig utan att resan ska fortsätta hos betraktaren. Och just det här att man kan se så olika saker beroende på var du tittar någonstans och vad du ser. Så att ibland är det någon som inte ens har sett att det är ett djur eller de har sett något annat djur. Eller liksom det här lekfulla. Så att man är med och skapar i bilden även liksom efteråt som betraktare. Det tycker jag är så häftigt. Att liksom bli överraskad. Så att jag blir ofta överraskad själv när jag står på vernissage. För det är ju då jag får ännu mer tid att umgås med verken, även om jag umgås ju enormt mycket med mina tavlor. Jag tror folk skulle tycka att man är galen om de visste hur mycket tid som vi umgås och går in och ändrar. Det kan vara ett litet streck och man liksom, eller man målar över alltihopa bara i en enda stor känslouttryck på målningen som man kan få. Men Det är väldigt häftigt tycker jag när man då umgås med dem under en längre tid. För då ser man nya saker i dem. Ja, det är svårt att beskriva, inser jag. Man måste nästan titta. Men ljus, rörelse, färg och att det är ofta en berättelse i form av en någon kvinna och de starka djuren, vilda djuren. Vilket jag tror så alltid när man blickar bakåt kan man ju få lite ledtrådar till saker och ting. Och för mig så handlar det ju mycket om den här inre resan. Att våga kliva fram och vara i sitt ljus, skicka ut budskap och liksom ge vidare, inspirera andra till att våga vara den de är och att vi alla får plats och blomstra. Och det är många delar som jag själv jobbar med mig själv, den här personliga utvecklingen som är min ledstjärna i hela livet, är mycket det som också kommer ut i mina målningar.
Det blir som ett paketerat budskap från din tillbakablick eller liksom där du går igenom, kanske.
Ja, men det blir nog det. Och sen är det ju fint att, jag menar, vi alla är ju människor och delar otroligt mycket. Även om vi är unika varelser så har vi så mycket gemensamt. Så det är ju så fint när det blir det där mötet, att det bara det direkt träffar in som... En målning som heter Vattenkraft som jag hade med på utställningen. Och den hittade direkt till sitt nya hem. Och hon bara kände liksom att där, hon bara, jag älskar vatten. Jag dyker mycket och den här känslan att vara fri och lätt i vattnet. Och, ja, men, ja, hon hade jättemycket associationer som inte jag hade såklart. Men som ändå connecta i verket. Så att, det är fint.
Ja, så fint. Du, hur började det här temat växa i dig? Tillit, när började det växa? För du har ju, som jag förstått, så har du jobbat lite kring det här temat tillit förut också. Hur började det växa i dig?
Ja, men det var när pandemin slog till. För innan, jag har skrivit en bok som heter Fearless, konsten att leva kreativt. Och det har handlat väldigt mycket om att liksom våga följa sin väg, sin längtan, sin liksom, men att vara jätterädd i processen. Men göra det ändå för att längtan är liksom större. Så jag har jobbat mycket med Fearless. Men tillit kom då, och det var ju här 2020. Jag hade massa utställningar bokade. Jag skulle ner till Skåne, Konstrundan, fabriken på Österlen. Och jag hade 5 utställningar, jag skulle utomlands vara med på något också. Det var väldigt mycket bokat. Men jag hade börjat känna att utställning på utställning på utställning. Jag hade jobbat liksom heltid i konsten i några år. Och att det började bli ganska mycket. Jag hade ju jobbat för det, att jag ska kunna leva på min konst. Men det var nästan att jag var i ett pressat läge. Och det är ju det absolut sämsta för kreativiteten, för skapandet, att känna att det blir liksom en press. Så de där tankarna kom, och jag har ju en, vilket alltid har hjälpt mig, men jag har en sån här prestationsmänniska i mig. Och det är den jag får jobba med i min konst och liksom i mig själv, så att för pressar jag på för mycket så kommer inte de här fantastiska, ja, det är liksom, det kommer inte, det blir snarare tvärtom, det låser sig. Så att det var liksom 2019 var det lite kamp också med de utställningarna jag hade för att på något sätt liksom nå till deadlines på de utställningar som jag hade inbokade. Så 2020 när allting, jag var i stort sett redo för att åka ner till Österlen, men sen så kom ju pandemin och allt bara ställdes in, och de kommande också. Och då blev jag ju först så här panikslagen och rädd och bara, men nej, vad ska jag göra nu? Jag har ju liksom kämpat så hårt för att jag vill leva i konsten. Och rycks hela mattan undan. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag liksom få in till mat på bordet? Och vad händer? Det var stor oro också med hela, liksom, vad händer i världen? Jag är inte den som egentligen är så orolig av mig. Men vi har en väldigt god vän till familjen som jag lyssnar mycket på. Ibland, man har ju vissa personer som när de säger något så... Ja, det blir liksom en större tilltro till... Jaha, är de rädda och oroliga och vad som ska hända? Och börjar de och fundera var de ska ta vägen och bunkra grejer? Ja, jag är verkligen inte en sån person, men just när han skickade ut ett långt mejl och började, så jag också, nej men det här, vad händer i världen? Så att jag minns att jag åkte med handskar på mig till mataffären och började köpa så här 5 paket pasta och bara bunkra upp massa grejer och... jag känner inte igen mig själv. Jag lyssnade otroligt mycket på nyheterna och sen så bara, hur ska jag göra nu? Och hur ska jag jobba? Vad händer? Jag kanske får leta jobb på någon annan mataffär. Eller, liksom, jättemycket tankar. Det blev bara liksom, kommer alla bli sjuka och hur ska det bli? Bla bla bla. Så här, ja. En sån breakdown. Men då, och jag var ju där en stund och sen så hörde jag en kvinna på radion som sa att ja, men nu är vi i en tid då vi liksom verkligen behöver... Ja, praktisera tillit. Jag tror hon var präst dessutom, vilket ju var väldigt passande. Och som sa, men nu behöver vi praktisera tillit och vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka? Och liksom, och jag var det där. Ja, men hon sa det på ett sånt sätt så det verkligen gick rätt in i mitt system. Och jag bara, ja, det är ju liksom ett andetag i taget och sakta in och bara se, vad kan jag göra istället? Nu med allt som är inställt här framåt. Ja, men då kan jag istället jobba om min hemsida till exempel. Som jag har tänkt att göra i flera år om jag inte hade gjort. Min bok hade jag precis skrivit färdigt. Så att jag började liksom skicka ut den istället. Alltså, det började hända andra grejer som jag saktade in. Och kände också att det här var ju faktiskt bra att jag fick ställa in allting. För att jag skulle nog ha behövt att ställa in några utställningar ändå för att inte pressat på för hårt. Och nu fick jag ju den pausen att tänka om liksom, och jobba på ett annat sätt. Så det har ju hänt väldigt mycket annat i den här processen. Men där kom tillit och sen har jag liksom haft det som ett slags mantra också. Alltid när jag skapar, ha tillit till att ja, men det kommer nu... Det är inte alltid det flödar på dukarna. Ja, men det vet ju du också. Nej, men det är inte hela tiden det ska... Men det kanske är var tionde verk egentligen. Eller var tionde övermålning som blir den här wow. Och på något sätt så är det här liksom wowet och det häftiga som man söker efter. Men att då ha tillit i processen och veta att ja, men nu är jag här. Det behövs de här fullagren eller vad vi ska kalla det för att komma ut. Komma igenom och till slut liksom våga släppa taget och lita på processen att det kommer bli bra. Så att både tillit i skapandet och tillit till att ja, men jag fortsätter att testa med lite nya vägar. Så att den jobbar jag fortfarande med.
Och du nämnde ju så fint... dina tankar där innan du skulle ha utställning. Ja, men innan det var konstrunda här nere på Österlen i år. Hur du liksom jobbade med dig själv. Vill du berätta lite mer om det inför den utställningen?
Ja. Ja, men det stämmer. För att också när det är stora konstutställningar och event. Och det är många konstnärer som samlas på samma plats. Och man kan hamna i en sån här jämförelse också. Med att det är fantastiskt många duktiga konstnärer som står på liksom samma ställe. Och då kan det bli en jämförelse. Jaha, den säljer eller den säljer in. Liksom så. Och då bestämde jag mig. Nej, nu åker jag ner till Skåne. Och det var ju också 3 år sedan som det var konstrunda på påsken. Och jag ska mäta hur bra det går. Min liksom framgång, om man ska kalla det. Det ska jag bara mäta i. Hur mycket fina möten jag har. Hur mycket liksom ris jag får i kroppen. Och hur bra det känns. Hur nöjd och hur närvarande jag kan vara. I att vara med på utställningen. Så det är så. Jag hade liksom, precis som du sa. Jag jobbade med mig själv inför att jag åkte. Om någon frågar. Ja, men hur gick det i Skåne? Så är inte det ett monetärt mät. Utan det är så här. Ja, men det kändes fantastiskt för jag fick träffa så mycket fina människor eller var det, ja, det skulle kännas bra. Det var liksom min mätsticka, att känna in alla känslor. Och det häftiga är ju då att det går ju ofta ännu bättre då. Så att det gick ju bra även att få mat på bordet. Jag fick en månadslön också, så det är ju jätteroligt dessutom.
Ja, det är toppen. Och du, ja men om du ska liksom kunna, om du kan överblicka då när du börjar, alltså du har ju väl jobbat med tillit innan pandemin säkerligen, kanske mer ja, fram och tillbaka, men om du kan se liksom från det när du fokuserade på att tänka på det extra mycket, eller att du skulle liksom ja, att det skulle vara som en ett fokus i både i ditt skapande och ditt tanke kring livet. Kan du se lite vad din resa i den? Hur, vad har du liksom, om du kan trycka ihop det till en liten härlig cocktail till oss, vad du har liksom, någon liten nyckel i det för, det, ja, för oss lyssnare?
Ja, jag ska försöka, Nina. Men jag tänker att, som du säger, det är klart att jag har jobbat med tillit. Och att jobba med skapande, med kreativitet. Och jag säger alltid, men vi är alla kreativa varelser. Det är ju inte liksom något som är få förunnat. Och så där. Jo, jag kan inte rita en streckgubbe, många som säger. Det handlar ju inte om det. Kreativitet handlar ju inte om det. Utan det är ju det här att våga släppa. Släppa sig själv fri. Släppa det här barnet. Liksom att det är ju då det händer. När man också bjuder in glädje och liksom möjligheter. Och kan vara att säga hej till någon på Konsum. Som sen visar sig bli någon öppning till någonting och sådär. Så att det är mycket liksom att våga öppna upp för kreativitet egentligen. Och för saker som man heller inte vet hur det ska bli. Och jag, senaste åren har jag också börjat jobba ännu mer med, alltså magkänslan har ju alltid funnits med, eller vad man ska kalla det liksom, att lyssna till hjärtat. Men under väldigt många år i mitt liv så har jag liksom lite, inte lyssnat till det tillräckligt, till känslorna, till det som pockar upp. Men när jag gör det, och när jag följer den magkänslan, att jag vet att det är någonting som, här finns det någonting som jag vill utforska vidare. Att stanna upp i det har ju hjälpt otroligt mycket. Och jag tar hjälp av meditation, jag tar hjälp väldigt mycket av att liksom egentligen landa in och ställa frågor och stanna upp och prata både med mig själv och mina tavlor. Så att jag tror att det är den också. Ja, spiritualiteten har ju kommit in mycket mer de senaste åren också, som jag inte hade i början på det sättet. Eller den finns ju det. Vi alla har ju den här känslan i oss, men sen är det bara hur mycket vågar vi lyssna på den där rösten och hur, ja, hur flummigt tycker vi det blir. Men jag tror alla har det på något sätt, men att... Men att jag har jobbat ännu mer med att låta den få ta större plats och känna efter de här senaste åren.
Mm. Kan det liksom, har du känt att det har varit nästan som din ledstjärna? Eller har du haft någon mer sån här ledstjärna som har liksom varit som en liten omhuldande fokus kring dina prioriteringar?
Ja, men jättemycket ställa frågor egentligen till... till mig själv. Känns det här rätt? Är det här liksom, landa in i en meditation och gå in i, är det den här vägen jag ska gå? För jag får mycket idéer. Jag är ibland som en popcornkastrull där det bara liksom, och den är på högsta effekt och det bara poppar så här, boom, liksom. Jag tror att du kan känna igen dig kanske, Nina. Ja, men och då vill man ju så mycket, och för att jag tycker också väldigt mycket är roligt och spännande, och som sagt, jag har skrivit bok. Jag har också varit inne och så här, ska jag starta en podd? Och sen är det såklart är ju måleriet som hela tiden ligger, liksom det som jag ligger till grund, alltså själva skapandet och kreativiteten och flödet där. Men, och sen med kurser och med allt sånt där. Så att, men då blir det ju också, man kan inte heller göra allting, för jag tackar ju ja till väldigt mycket saker när det också dyker upp, om gjort samarbete med Odd Moll, med klädkollektion, och man är med på något, ja men det är allt möjligt egentligen. Och då försöker jag nu också stanna upp ännu mer och sådär. Men okej, okay, är det här rätt nu och i det som jag vill skicka ut? Hur ska jag fördela min energi och sådär? Så att jag inte är för alla hela tiden heller. För då blir jag inte en bra mamma, jag blir inte en bra fru, jag blir inte liksom... Så att det avspeglar sig på väldigt mycket att försöka också avgränsa mig. Ja. Men det är svårt. Det är svårt. Det är en daglig träning det här i tillit och i livet.
Ja men verkligen. Ja, men egentligen så är det meditationen är din liksom lite så här samla upp sig. Det är det som är viktigt för dig, samla ihop dig för att känna att du kommer in i din kärna.
Mm. Mm, grunda mig. Det var nog det jag liksom, ska vi säga. Det, när jag tar mig tid att verkligen grunda mig, att landa in, då blir ju allting så mycket bättre. Då känner jag att jag liksom, inför att jag har de här coachsamtalen eller att vi har träffar eller något, för, eller liksom något sånt, om jag har hunnit att bara landa in och grunda mig, då blir det så mycket friare och så mycket bättre på något sätt. Det är nog det handlar om. Precis. Det är definitivt en ledstjärna.
Mm. Mm. Men det blir lite nyfiken på hur det har sett ut bakåt lite. Från där du står idag till... Alltså när... För det känns ju som du jobbar också väldigt mycket med då att när du frågar dig själv vad känns rätt och då var i din längtan liksom. Om man tittar, när började du på riktigt lyssna på din längtan?
Ja, det dröjde nog ett ganska bra tag faktiskt. Jag tänker, om man verkligen funderar så var ju, jag brukar säga att dagis var ju den bästa tiden i livet. Eller förskolan som man säger då. Där var jag ju fri, jag älskade och man hade ju tillgång till allt skaparmaterial. Jag satt där i mina ärvda manchesterbyxor som jag hade ärvt av min stora syster, uppvuxna i Södertälje. Utan, inte så långt från Stockholm. Och liksom, ja, mamma, pappa, stora syster och ett litet villaområde. Och jag älskade som sagt dagis och bara få rita och teckna och att fascinerad över hur några streck på ett papper kunde liksom bli något jättehäftigt och som kom ifrån mitt eget skapande. Så det fascinerades jag av tidigt och gillade liksom egentligen mycket av det här inom skapandet och brodera och allt möjligt. Men sen så började ju skolan. Och jag hade väldigt lätt för mig i skolan och mamma lärare och så. Inga liksom kulturarbetarfamilj. Pappa jobbade på Scania, så som många gör i Södertälje. Så att där var jag ingen konstnär eller kulturarbetare inom närmsta området. Så det fanns inga förebilder inom det. Och jag minns så tydligt när jag tror jag var 8-9 år och visade en teckning för min farfar. Så han var ändå så här, gick på auktioner och var väldigt kulturintresserad. Men han var polismästare så det var inte så att han jobbade med de här delarna. Men han gillade ändå liksom också keramik och konst och så. Och jag vet att jag visade ett porträtt som jag hade tecknat av min stora syster. Jag var jättestolt över det här. Jag tyckte verkligen att jag hade fångat min systers liksom, ja, leende och permanentade 80-talslockar. Och farfar bara, ja men Karin du är duktig liksom, det ser man sådär, men ja, men du, man ska ju ha ett riktigt jobb, det var liksom, och så att man kan ha, det kan man ha som en hobby vid sidan av. Och jag fattar, det var ju all välmening, men jag lyssnar ju väldigt mycket på auktoriteter som barn och förstod ju tidigt att men det här är ju ingenting som man kan göra på riktigt, det är inget man kan leva på liksom, så att jag öppnade ju inte ens den dörren. Jag försökte inte ens, för att jag såg inte att det ens var möjligt. Och jag hade ju lätt för skolan, jag hade ganska lätt för matte också. Alltså jag var bra på det mesta, liksom, om man får säga så. Liksom. Så att jag hade lätt för mig. Född tidigt på året, de stora syster jag såg upp till. Så att jag, hade ju liksom, jag kunde redan läsa och skriva och så där innan skolan började och alltid fått jättebra betyg. Och så där. Så att det var klart man ska göra någonting av det. Och så det blev ju att jag sökte sökte till liksom bra skolor och fortsatte den banan. Och bara, vad ska man läsa då? Ja, men ekonomi är väl bra. Liksom, så. Inte för jag visste vad man skulle bli när man blev stor, men ja, det är väl alltid bra. Så att jag har testat mycket, gjort och varit utomlands, både i Österrike, jag har pluggat i Köpenhamn och i Luleå, och sen kom jag in på Handelshögskolan, och det var mycket för att så här, jag kämpade för att komma in, men det var ju inte drivet att alltså gå på Handels, vad ska jag bli med det? Jag såg mig ju inte liksom egentligen som ja, i liten dräkt och ja, så att jag trivdes ju både bra och mindre bra. Jag kände mig inte riktigt hemma i liksom. Så att hela tiden, ja, jag sökte och jobbade på bara för att på något sätt jag kunde och såg att det här anses ju fint och folk blir så här stolta och hon går på handel. Så det var som så här att det var också mycket få bekräftelse av andra och jättemycket liksom den drivkraften. Inte inifrån utan mer yttre bekräftelse. Och sen när jag var färdig så sökte jag till Hennes & Mauritz, för då började jag ändå, jag hade läst ändå organisation och ledarskap. Det var inte liksom finance som de flesta. Jag började med det på Handels för det ansågs ju också finast, men jag kände bara här platsar inte jag. Det här är för svårt för mig liksom, och jag kuggade min första tenta och tyckte det var finansdelarna blev liksom för inrutat. Så jag läste organisation och ledarskap och sökte sen till Hennes & Mauritz, för jag tänkte där, det känns lite mer kreativt och skönt och liksom så. Jag började där som ekonom. Ja, och älskade H&M, eller jag älskar fortfarande H&M, jag har haft fantastiska år där och lärt mig så otroligt mycket. Bytt jobb många gånger inom organisationen och jättefina förebilder. Som mycket starka kvinnor som jag har jobbat med, som också säkert är del av det som kommer ut i min konst idag. Och det hade säkert, jag hade säkert varit kvar där idag. Och på något sätt styrdes väldigt mycket av så här, både i skolan, det här ska man göra, det här ser bra ut. Och även på H&M att liksom göra karriär där också. Så här, ha nästa steg och nästa steg. Men sen så blev vi gravida med vårt första barn. Jag och min man Anders fick en dotter. Så jag var föräldraledig och... Det sätter ju allting också i en stor förändring. Och i allt det här när jag var föräldraledig så kommer min pappa. Han hade varit hos läkaren, för vi hade tjatat på honom. Mamma hade tjatat på honom, du måste gå till läkaren med det där knät. Han hade någon konstig knöl på knät som vi liksom sa, men den där ser skum ut. Men han har ju liksom inte haft en sjukdag i hela sitt liv i stort sett. Han tuggar typ i sin Alvedon om han hade feber och bara... körde ner huvudet och nej, men det var ingen som liksom gnällde eller nej, gick aldrig till läkaren. Men då till slut hade han ju varit hos läkaren och så kom han och bara plinga på så där spontant efter att han hade varit hos läkaren. Och så att, det var en solig liksom, sensommardag och vi tog en fika på balkongen där vi bodde på Söder. Och då säger han bara rätt upp och ner liksom, att Karin, nej, det är cancer. Det är liksom den där knölen, det var visst inte bara någon broskbildning eller något, utan det är en elak tumör som har spridit liksom vuxit under lång tid, så att det enda man kunde göra då var att ta bort den, så att inom 2 veckor hade han amputerat benet och sen hade bara en liten stump kvar från att vara en sån egenföretagare och ha fullt upp hela tiden med väldigt ofta ute och promenera och så här ute i skog och natur och gilla att fiska och liksom, så blev han helt plötsligt liksom, såg man honom med en liten stump ligga på sjukhus och hela det var en sån snabb förändring och bara här har vi liksom lilla Doris och all lycka och var förälder och hon var världens gladaste lilla unge och sen så kommer det här enorma mörkret in och oron och inom ett halvår så dog min pappa, så att det gick ju ganska fort ändå i allt det här liksom. Ja. Så att det händer ju saker i oss när vi liksom hamnar alla är vi ju med om. Ja, vi kommer ju inte ifrån döden och från att saker händer. Men ja.
Hur blev det liksom de här stora förändringarna? Var det som egentligen i sorgeprocessen gav det dig mod? Att kanske våga lyssna mer på din längtan. Att livet är så skört. Liksom. Det är lika bra att börja leva nu egentligen. Alltså på riktigt. Göra det jag vill på riktigt nu.
Ja, men det var verkligen så. Det kom inte direkt. För först kom det liksom, ja, men jag fick en panikångestattack när jag åkte in och skulle börja jobba direkt. För precis när pappa dog så var min föräldraledighet helt slut. Och jag hade fått ett jättestort jobb. En ny tjänst på H&M och liksom, så jag började känna press där och sen samtidigt liksom, nybliven mamma och pappa precis dött och allt. Så det började ju med att jag tyckte allt och ingen förstod heller. Jag tycker folk var så okänsliga. Jag blev så här, jag hade så mycket känslor. Jag var så arg. Hur kan han som aldrig varit sjuk och vissa som du vet missköter sig totalt. Ja, men det var så mycket känslor som man nästan också liksom så här inte tyckte om att ens tänka. Hur kan jag liksom så jättemycket ilska. Men det är en del i den här liksom sorgprocessen också. Men min var det från att vara ganska naiv också. Och tänka att han skulle ju vara med och vara morfar här till liksom. Han skulle minst leva till 80. Och, ja, men allt det här försvann. Liksom, hela den här framtiden som jag hade bestämt. Men det kan man ju inte göra. Ett liv kan ju vara liksom 5 dagar eller 109 år. Det vet vi ju inte. Och idag kan jag ju liksom, får jag vara jättetacksam att han blev 60. Jag fick ändå ha honom tills jag var 30. Men ja, i hela den här sorgen så såg jag ju verkligen inte. Såg jag ju bara mörker och var väldigt arg. Och för mammas skull också som blev änka liksom helt plötsligt. Och hela liksom. Men som du säger, i det här så fick jag tag i färgerna igen. Jag har ju alltid målat och haft det som hobby vid sidan av. Det har ändå funnits där. Jag har gått kurser till och från i Skapa. Och åkt ut i skärgården med någon kompis och sådär. Liksom, och alltid någon skissblock och så. Men ja, jag fick en helg för mig själv också. Vi skulle åkt iväg och firat min svärmor som fyllde 70 då. Och då var jag liksom typ arg på henne att hon fyllde 70 och min pappa blev inte ens 60. Ja, men du hör, jag hade liksom så mycket såna här känslor. Så jag var nej Anders, jag kan inte följa med. Jag tror att jag behöver, jag kan inte låtsas vara glad precis just nu. Det är bättre att ni åker och jag får vara i mitt mörker. För att, ja, på något sätt, just den här helgen fick jag vara själv. Och då plockade jag fram målargrejerna igen och det var så fantastiskt att försvinna in i den här världen med färgerna och skapa igen. Så att jag kände efter den helgen, det här behöver jag mer av. Så jag anmälde mig på en kurs. Varje måndag kväll åkte jag och måla. Jag liksom ställde upp staffit hemma. Nu bodde vi i ett hus så att jag hade liksom också mycket mer plats. Så att jag målade. Det blev ju som ett, liksom, ett andningshål. Och det bara växte. Och till slut började vi liksom prata om att vi skulle ställa ut på målarkursen. Så att ja, målskapandet och målandet var definitivt ett sorgarbete. Jag målade ett porträtt av pappa på den här kursen. Ett fantastiskt oljeporträtt som mamma har i trappen hemma i Södertälje på mitt liksom barndomshem. Så att det var där det började och växte och jag bara ville ha mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och att jag till slut liksom tog steget att satsa mer på konsten var ju att jag träffade en person. Det är häftigt det där när man också börjar öppna upp för saker och lite berätta och lite visa att det här vill jag, det här längtar jag efter. Bara säga det högt liksom. Det finns flera sådana tillfällen som jag också skriver om i min bok som var sådana avgörande ögonblick där jag på något sätt bara fick syn på det. Att jag vågade uttala det och definitivt så har pappa varit med mig att sådär, ja, vad ska jag vänta på? Ska jag vänta tills jag blir pensionär? Vi vet ju inte, jag har ingen aning om jag lever tills jag blir pensionär. När jag har ett sånt otroligt starkt driv och jag är själv helt förundrad över vad som kommer ut. Jag kan ibland inte ens förstå, har jag skapat det där? Hur kom det till liksom? när de här magiska ögonblicken som är, det är så mycket kärlek och lycka och bara vackert i. Jag vill utforska det mera. Och jag kom till ett läge då det blev svårt att ha kvar det här jättebra jobbet på H&M och jobba så pass mycket och leverera i det och vara mamma och vara allt liksom, och måla hela nätter och kvällar. Det är liksom så att ja, men det började växa, men det var stegvis. Det var det. Så nu kanske jag snabbspolar lite här. Men...
Fint att höra. Tänk vad viktigt med alla de här... man kan ju säga att det var en ganska stark vändpunkt för dig då, egentligen.
Det är definitivt, definitivt. Så att, och det är ju, idag kan jag ju, det är ju, känns ju konstigt att säga, men att det är ju en tacksamhet för att pappa fick mig att förstå det, liksom.
Ja, ja. Jag älskar typ alla de här, alltså när man får följa med folk som är i slutskedet, när de också delar med sig av vad som är viktigt i livet. Och att de bara levererar det på en sån här silverfat till en själv. Och sen, men att det ska vara, att det ska nästan krävas. Det är precis som att det ska krävas att man går igenom det själv. För att det ska liksom bara landa in på riktigt. Alla de här...
Du har väl en liknande upplevelse?
Ja, absolut. Alltså min pappa gick också bort. Han var ju 57 år när han gick bort. Så att, och det var väldigt hastigt. Han fick en liksom infektion på lungan och sen så kollapsade den och så vidare. Så det gick liksom inte att rädda honom. Och det var också så. Jag jobbade ju också fullt ös med att vara frisör och hade väl små börjat och måla lite innan han gick bort. Men det var ändå att han... Att det gjorde på något sätt att jag förstod att nej, men det var samma där. Jag hade inte barn då, men då var det som okej, nej, men nu skaffar vi barn. Och nu så ska jag göra det jag vill. På riktigt. Alltså nu vill jag, nu kör jag bara. Nu får det gå. Nu får bära eller brista liksom. Mm. Och som du säger, det är som små steg hela tiden mot den riktningen liksom. Vad man längtar efter. Det är ju ingen idé att leva något liv som man tror ska vara bra. Eller som man, om man har bestämt. Man kan ju bestämma sig om hur många gånger som helst.
Ja, men precis. Det var det jag landade om också. Och vad, liksom, vad är det värsta som kan hända? Men det är att det inte går att leva på konsten. Eller... Men då löser vi det då. Men nu är jag bara så starkt att jag vill det här. Liksom. Det fanns nästan ingenting annat liksom, än att våga prova.
Ja, men du... ja, och då... Och nu... Nu är det liksom, nu lyssnar du på din längtan fullt ut.
Alltså, jag ska vara ärlig, jag menar, jag vacklar. Jag har så otroligt mycket. Folk kan tro att det ser så lätt ut. Jag delar nog kanske mest i lätta, men ja, jag är som en sköldpadda. Det går fram och tillbaka och så behöver jag in bakom skalet och samla kraft. För ibland känner jag också, men nu har jag kanske varit ute och utmanat mig väldigt mycket och liksom, för det är ju också en sårbarhet i att det vi gör är ju en del av oss själva. Vi lämnar ju liksom ut ändå konsten, skapandet kommer ifrån oss, från våra egna liksom kroppar och själar. Så att träna i att inte ta det då liksom personligt och mer se vad skickar jag ut än att inte låta det här egot stå i vägen. Men jag jobbar jättemycket mer och det går ju bättre. Men jag är skör vissa dagar. Det är konstigt det där, vissa dagar som är mer skör än andra. Men jag lyssnar mycket, mycket mer idag. Och jag förstår hur viktigt det är att, liksom, att ta hand om kärnan och mig själv och liksom... Jobba med delarna och ut och krama träden ibland och liksom försöka stänga av telefonen ibland och liksom, ja, men
Men du, hur kan en dag se ut då hos Karin Holmström när du ska skapa dina magiska verk? Du börjar med att landa in med meditation. Hur kan det se ut sen?
Ja, Ja, men det är ofta en liten liksom. Och sen har jag också spelat in hur min så här drömdag ser ut och hur jag vill. Så att jag lyssnar på det. Det är bara typ 1,5 minut. Så lyssnar jag på det som så här, men det här, jag är så... Det börjar med att jag är så stolt och tacksam. Så här, ja, det gör jag. Min eget lilla manifest. Allt som det finns. För tacksamheten är ju också en stor del i... Så börjar jag ofta min dag. Jag vaknar ju tidigt. Det är något som har också hänt under pandemin. Jag vet inte vad det är, men jag vaknar väldigt tidigt. Och jag älskar de här första timmarna på morgonen. Då bara jag är vaken. Eller ja, nu har vi katten är vaken också. som är med och gärna trampar runt i färgen. Men så att börja med meditation. Och sen är det ofta att jag går in och skapar. Med någonting och frågar det konstverket som jag håller på med, ska jag fortsätta på dig nu, ska vi, ja, och då får jag som ett svar. Jag vet, det här låter ju så flummigt, men jag får ett svar med liksom när vi, och då går jag vidare med det jag håller på med en stund i alla fall. Och sen så vaknar ju resten av familjen sådär vid 7-tiden. Och då kan jag ha varit igång ibland i 2 timmar faktiskt och målat. Och sen är det lite frukost och lite liksom... Och sen målar jag ofta förmiddagar och eftermiddagar blir mer någonting med kursen som jag också har. Jag hjälper andra konstnärer också.
Just det.
Ja. Eller att det är liksom inför någon utställning. Eller, det är ju väldigt mycket runt omkring som... man inte heller ser. Det är ju inte bara att stå och måla hela tiden, utan det är ju också drivet företag faktiskt. Det är liksom med. Eftersom jag lever av det här. Det är det här som ändå är liksom hela mitt liv och så.
Ja, för den här kursen, det var ju en idé då som du tog tag i under. Det var ju, blev ju som en liten gåva som faktiskt blev utav att du faktiskt fick en paus. Så du kunde ha tid att skapa den här onlinekursen under pandemin.
Ja, jag tror inte att det hade kommit om det inte hade varit... Liksom, precis, hade det inte varit pandemin och online och testat liksom... Då jag insåg att men det är ju flera som hör av sig tack vare boken som jag skrev. Och att jag började skicka ut den och dela berättelser ur den, så var det fler som liksom... såg det jag gjorde och började liksom kände att men det här, det är ju som att du pratar till mig. Så jättehäftigt, för jag skrev ju boken för mig själv egentligen. Liksom det som jag själv behövde få klarhet i och få svar på, hur saker hade blivit som det hade blivit. Eller liksom. Och sen att det kunde skickas vidare. Så att då när jag började inse att här har jag ju någonting. Jag kanske kan göra det lite mer än att bara svara på uppstuds på mejl som kommer. Och då kände jag också att det här är inte heller hållbart att jobba på det sättet. Och kan jag mer liksom paketera det och göra en kurs på något sätt. Så att du var ju med på första starten faktiskt.
Ajamän, det var jag. Den gav mig helhetsöversikt över mig själv som konstnärsentreprenör. Och att se min kärna och mitt uttryck i min konst. Men du, vilka tycker du att den riktar sig till att berätta lite om innehållet?
Ja, men jag kände, det var ju många som hörde av sig tack vare boken och också känner igen sig. Så här, man har en stark längtan och liksom älskar att skapa. Är det några andra som gillar det man gör? Våga, alltså, att våga öppna upp för sin konst och våga börja sälja och våga börja visa. Så att jag tänkte att alla de som hör av sig på olika sätt och som inspireras, och att det också, jag menar, det är en ganska utmanande bransch som vi är i liksom, med just att det handlar om utifrån en själv väldigt, väldigt mycket. Och jag älskar att lära mig nya saker och har ju byggt på med tanke på att jag har jobbat på H&M. Jag har liksom en ekonombakgrund. Jag tycker de där delarna är roliga också, med att berätta om konsten, att liksom nätverka med andra. För många tror att om jag bara skapar en vacker tavla, lägger ut några bilder, så bara wow, då kommer liksom förfrågningarna komma. Men jag har lärt liksom att det handlar ju om ganska mycket mer än så. Man kan ha en dröm om att så här, bli upptäckt eller så. Men att det är att göra de här stegen på vägen. Och som jag då själv har gjort. Så att jag ville liksom, ja men det här är lärdomar som jag har tagit med mig. Och som har funkat för mig. Och då vill jag liksom skicka vidare det. Och dela med. Så att det är en liksom, skapa din konstresa kallar jag kursen. Och, som handlar om att ja men hitta sitt eget språk i skapandet. Att sätta upp mål. När man får tag i den här, men det är det här jag vill. Att då också börja göra en plan för det. Och mycket liksom marknadsföra, prata, hitta sitt sätt i det. Men det är mycket våga visa. Våga utmana dig själv också. För jag insåg ju ganska snabbt. Det var nästan en sån här liten chock. En chock också när jag hade sagt upp mig från H&M och körde heltid på konsten. Jag bara, men nu inser jag ju att liksom allt hänger ju på mig och på mig på något sätt. Att om inte jag börjar, eller fortsätter, jag hade ju redan gjort jättemycket. Men det är ju, jag kan inte förvänta mig att saker bara händer utan att jag är med och sår. Och är med och liksom jobbar för det på ett sätt liksom. Men i min kärna om man säger på mitt sätt. Så att det är det som jag inspirerar väldigt mycket till att utmana dig själv. Och är det någonting som du verkligen vill så har du alla möjligheter om du bestämmer dig och om du liksom fortsätter jobba för det. Så att ja.
Ja, det är ju verkligen en helhetspaketerad kurs för att tänka. Alltså tänka på sin business. Alltså man har drivit ett eget företag, man är sin egen vd, man ska kunna ta, som du säger, alla beslut själv. Och att tänka på allting annat som inte bara handlar om att skapa magi i ateljén. Och att förstå vikten i alla de här bitarna. Ja, att se sig själv lite mer som en egenföretagare också. Alltså att det är ju att veta och förstå att det behöver ta tid. Eller att det behöver läggas tid på det. Också det tyckte jag att kursen gav. Att man förstod att det behövs. Det är inget som man bara kan liksom släta över på en lunch under en vecka. Liksom. Att man måste ge det mycket mer fokus. Alltså,
Ja, och är man inte beredd att göra det, nej, men då kanske... Ja, men då kan man hålla det som hobby och som så. För jag tror också att man har ibland en naiv bild av att men bara jag får en gallerist eller bara jag liksom hamnar där, då är man hela tiden liksom... Men att inse att det är du som är i förarsätet, liksom, det är ändå på något sätt så får du bygga din egen. Det är verkligen så. Så den handlar om allting förutom just målarteknikerna, egentligen allt annat runt omkring. Så det är en väldigt omfattande kurs. Så det har varit utmaningen att inte göra den för omfattande och alldeles överväldigande. För att det går inte att ta hela tårtbiten på en gång. Det är precis som du säger. Det är liksom, man får ta en bit i taget och man blir aldrig färdig. Jag jobbar ju med de här sakerna som jag har lagt in i kursen liksom fortfarande. För det är ju verkligen... Det tar ju inte slut, det är en ständig utveckling. Det är det som är så häftigt med att vara sin egen chef och företagare också.
Och någonting som du gav med mig, eller gav mig, det var ju den här 90-dagars planeringen där som du lyfte upp väldigt fint. Det har ju verkligen, det gav ju superbra fokus på och kunna koncentrera sig på det man har framför sig så man inte låter de här, som du beskrev, popcorn-tankarna bara ta över en.
Precis. Man har liksom ett, två huvudfokus. Liksom, att det, det är ett starkt verktyg faktiskt. Och också förstå att man behöver göra saker då för att komma framåt. Liksom. Men att göra de här små sakerna varje dag för att nå dit man vill. Så väldigt mycket det som jag tycker är kul att inspirera och hjälpa andra i också. Att förstå.
Men du, när du när du möter på hinder och sådär, hur förhåller du dig till hur det är? Hur vägleder du dig när du möter på hinder och så?
Det är ju olika var man möter hinder i, men om det är i skapandet så har jag ju börjat ha ännu mer liksom så här förståelse. Okej, nu är jag här. Kanske jag behöver det. Vad behöver jag då? En paus kanske, ut och göra någonting helt annat. Och så det är en, ett sätt är att liksom stanna upp och vara lite liksom snäll med mig själv i processen. Men att också lyssna in, vad är det här för hinder? Är det rädslor som står i vägen? Liksom är det också att jag kanske ska göra det här, men att det är det här lite jobbigt. Man hittar på alla möjliga andra saker istället. Och, ja, som när man tentar plugga helt plötsligt. Bara, nej, men jag ska nog städa ugnen nu istället. Liksom, för att man har ju ingen chef som står och säger åt vad man ska göra. Och det kan vara samma sak med det här, liksom, att även om jag älskar att skapa så är det inte alltid, varenda dag, hela tiden som det är jättekul att ställa sig framför staffliet. Men jag vet att har jag en utställning här framme så behöver jag ändå börja i tid för att det ska hinna ha sin upp och ner och process. Och sen vet jag inte hur många som kommer ut, men om jag inte show up, då kommer ju ingenting hända. Så att jag... ja, ha en ganska bra planering, försöka liksom och börja i tid för att inte bli stressad. Är väl ett sätt att sänka hindren. Och sen ge mig själv belöningar. Jag är också en liksom sån. Nu ska jag snart iväg på fira livet och den här utställningen nu. Jag har faktiskt två utställningar som pågår, en på Öland också. Så att det är nu efter pandemin här så har det verkligen liksom öppnat upp ju och... jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med min konst det här sista halvåret. Så nu ska jag iväg på inspirationsresa till ett varmare ställe med några goda vänner.
Åh, så fint. Ja, men du sa det, fira livet. Men då är det en underbar... Min fråga är då till dig som jag brukar ställa. Vad kommer spontant till dig när jag säger vad är livet för dig?
Spontant är det nog ögonblick av... alltså känna alla känslor i ögonblicket. Att vara liksom närvarande i stunden. Det är bara som världens finaste kram som jag fick i morse av min dotter. Som nu har vuxit förbi mig redan. Herregud. Och det är också så här, det är livet. Att liksom, jag får fortfarande kramarna från både liksom... båda mina barn och liksom mys. Ja, livet är de här små. Behöver inte vara det här storslagna. Det är sällan det storslagna. Jag har gjort jättemycket som man bara, oh vad häftigt. Jag har haft konst med på tv och stått inför en stor publik på 750 pers på rivalscenen. Men det är inte det som är ögonblick jag minns. Det är ju är de här härliga, liksom, egentligen små stunderna. Eller när jag var nere i Skåne nu på konstrundan och gick i Stenshuvud nationalpark eller satt vid stranden där. Alltså, ja, magiskt. Magiskt.
Mm. Ja. Ja, jag kan ju hålla med dig. Det är magiskt här på Österlen.
Ja, det är det. Ja.
Men du, om vi liksom tittar tillbaka lite på, går in lite i dig och din konst igen. Vad, eller igen, vi är ju där hela tiden, men vad har du fått fram, vad är dina kärnvärden som du vill förmedla med ditt skapande?
Det viktigaste är nog det här med att vi alla är kreativa varelser. Att vi har så mycket i oss som jag tror att vi inte ser. Och jag ser det på mina, liksom, man ser det på barnen, först att de bara är så fria när de är riktigt, riktigt små. Jag tänker min son också som bara så här, åh, han skapar, det var så härligt att se honom. Jag kunde ju stå och bara fastna i mina verk och han bara, han flödade ut liksom. Och hur jag känner själv också att när jag vågar släppa garden och släppa och, liksom, och dela med mig som så här i en podd eller som i boken eller genom skap, vad det än är, vilket ju kan kännas läskigt. Men vad det, alltså att dela med sig, vad det ger så otroligt mycket tillbaka. För vi hör ju ihop, alla hör ihop. Det vi skickar ut får vi tillbaka och liksom vi kan alla ge så mycket mer. Så att jag älskar det här uttrycket som Björn Attic och Lindeblad säger. Liksom, hitta din gåva och dela den. Det vill jag liksom skicka ut på ett eller annat sätt. Så att det är mycket av den här inre resan och kraften i det som jag vill sprida. Ja.
Underbart. Ja, men det känns verkligen. Du, men vad är din superkraft då, Karin? Tycker du?
Superkraft. Ja, men det, alltså, har jag väl bestämt mig så då driver jag ju igenom. Och, så att jag tror min superkraft kommer ju också fram i att jag idag lever av min konst. Att jag fick tag i det här. Men jag vill testa fullt ut. Och då har jag en envishet i det. Att jag vill verkligen prova och se. När hela liksom hjärtat och känslan finns med. Och då är det klart att jag möter motstånd och att det är tufft i processen. Men det är ändå på något sätt så går det ganska lätt också. Ja, det är svårt att förklara det. Men att då känner jag bara att det är det här jag ska göra. Jag fortsätter liksom, fast jag kan möta de där motstånden. För att jag har bestämt mig och har en tydlig riktning. Så att, ja. Men det är väl det som jag kan ha som en mörker också i min sida. Det är väl ofta så med superkrafter att det är en skuggsida också. Att det kan slå över. Det kan bli liksom att jag pushar mig själv för hårt. Att liksom annat får i vika för att jag blir nästan manisk i mina konstverk. Eller i det jag har bestämt mig för. Men det är väl en av mina superkrafter den här. Att har jag bestämt mig så hittar jag vägen fram.
Ja, men det är ju grymt. Men du, vad inspireras du av?
Oj, massor av saker. Men ja, vilda djur. Jag var i Sydafrika när jag var student på ett utbyte där. Och i Krugerparken så var jag med en sån bushwalk. När vi gick bakom liksom, parkvakterna och vi spårade elefanter. Och fick liksom ett möte med en elefantflock en bit bort. Och, så att de här djuren, att få ta del av dem i sin rätta natur, det hände ju någonting i mig då också. Och jag kände verkligen det här, hur vi alla hör ihop och hur liten man är i, ja men att allt hör samman. Att vi liksom, och skadar vi ett djur, skadar vi en annan människa, skadar vi oss själva. Det är liksom, så att jättemycket djuren, de vilda, som är liksom någon mänsklig kraft som jag ser det också. Och starka kvinnor. Och jag tror jag liksom samlar på så här härliga människor på något sätt. Det har jag gjort sedan jag var liksom yngre. Att jag liksom omger mig av... Helena Helmersson är ju... Hon var min första chef på H&M. Eller första sektionschef. Och sån fantastisk person. Och hon är H&Ms vd idag. Och jag är så här, hon har alltid varit liksom min förebild i att hur var som person. Och det är så häftigt tycker jag när jag då ser att hon liksom... Har blivit vd också. Så jag inspireras av människor som jag också vet är bra. Liksom, på något sätt. Inte liksom. Det finns ju vissa människor, personer som man kanske har sett upp till. Och satt på en piedestal någonstans. Och då har jag nästan alltid blivit besviken. För att, jag menar, alla är människor någonstans. Och har också sina saker att jobba med. Men vad inspireras jag av? Allt med livet och naturen. Jag älskar också, precis som du, att vara ute. Vi bor väldigt nära naturskog och har en liten glänta där med en sten. Och precis vid sjön, som, där kan jag också sitta och meditera. Och mycket liksom. Så. Människor, djur, natur. Ja, vänner, goda relationer är också en sån stark inspiration. Liksom. Mm.
Har du några andra förebilder?
Ja, jag har många förebilder. Ja, men Helena sa jag ju. Nu lyssnade jag precis ut en bok av Frida Boisen. Ja, hon verkar ju... Henne känner jag ju inte personligen så. Men otroligt modig person, tycker jag. Som har skrivit många bra böcker. Och alltså hon har ju ett enormt mod. Sen inspireras jag av... Och sen tycker jag Stina Wolter är en av liksom, de konstnärer som jag... Hon är liksom, känns äkta sig själv, vågar också bryta mönster. Hon behövs verkligen i debatten om att vi alla människor liksom att sluta objektifiera och de delarna. Som man också när jag har en dotter som är 14. Ja, det är mycket kring kroppen och så. Ja, nej, men det finns många som jag inspireras av. Otroligt många, både liksom det stora och det lilla. Men det var några i alla fall. Ja.
Du förundras av modiga människor och naturen och sådär. Är det något annat som du förundras över?
Ja, men alltså i skapandet kan jag ju förundras av att hur saker, alltså kreativitet förundras jag över. Ja, det går ju liksom inte att förstå när någon frågar så här, men hur har du gjort den, eller kan du skapa en likadan? Jag bara, nej, det går inte, för det hände ju i den stunden med alla de lagren, i den processen där jag stod då. Det är ju nästan som en slags, det händer utanför mig själv på något sätt. I när det liksom magiska trillar ner. Och det kan vara en tavla som jag hållit på med hur länge som helst. Och sen helt plötsligt så, ja, så bara kommer det. Och så att det, jag förundras av skapande processen. Och det är nog därför jag inte tröttnar på det heller. För att det är inte liksom någon löpande bandjobb som jag har. Eller liksom på det sättet som jag skapar och som du också skapar. Är det liksom, så skapande processen förundras jag över, definitivt.
Mm. Det är nog det som gör att man är så förälskad i sitt jobb, alltså. För är det där, är det ju en del, är det någon annan del i liksom din skaparprocess som du trivs bäst i? Eller som också trivs väldigt bra i, sådär lite extra?
Ja, i början är jag otroligt fri. Så det är jättehärligt. Då har jag ofta mycket hög musik och bara kör loss. Och liksom, det är mycket dans, jag kan sjunga. Jag börjar sjunga i kör också. Jag älskar ju att göra så här saker som jag inte kan och som jag liksom var nybörjare. Det tror jag är liksom ett tips till alla. Så här, att bli nybörjare lite då och då. Till exempel för några år sedan då jag kände att jag har haft liksom måla min hobby, det som jag gjorde hela tiden, och sen när det blev mitt jobb så jag måste ju ha en annan hobby. Så då började jag spela tennis, det hade jag aldrig gjort. Och det är ju också kul att vara nybörjare, för det händer ju ofta så mycket. Och nu har jag börjat sjunga i kör, för nu tycker jag att nu kan jag ju slå lite tennis här, så att nu har jag nått en platå, jag kan spela i alla fall liksom. Så att då har jag börjat sjunga i kör, för att det är inget som jag alltid tyckte att det verkar så himla härligt att sjunga. Så sen har jag gjort det, så, ja, också hur roligt som helst. Och när dottern bara, åh, jag trodde det var Ariana Grande som du lyssnade på i duschen. Äh, den. Ja, okej, okay, det var lite, hon kanske tog i där lite, men det var, jag önskar jag hade spelat in det, för det var ju jättekul. Hon brukar alltid hålla för öronen när jag sjunger, men nu har jag liksom, man jobbar med magstödet och våga ta i. Det händer ju någonting faktiskt med andning och sådär. Så att jag älskar att vara nybörjare, så att därför gillar jag starten på tavlorna jättemycket.
Mm. Ah, nej, men det är ju, jag har ju förstått att det gör ju någonting med oss att sjunga. De här vibrationerna i kroppen, det är som att energierna nästan kan, ja, jag har inte jättedjupt dykt in i det, men jag har förstått att det är väldigt läkande och väldigt upplyftande och man får massa serotonin, ja, men att det är jättebra. Liksom.
Det händer något. Och som sagt, jag har aldrig sjungit. Och det är ingenting som jag liksom aspirerar på att göra. Men att bara känna att jag går och nynnar på ett helt annat sätt. Man har lärt sig några texter. Och, man liksom, och så gör man krafterna tillsammans. Att liksom, en och en. Men just när man också sjunger i kör så blir det så här. Ja, nej, det är häftigt.
Ja, det är magiskt. Du, jag tänkte vi ska gå över till lite tips här. Om du har någon... Har du någon härligt filmtips som har lämnat kvar något lite speciellt hos dig?
Ja, den här filmen, vad heter den? Om Pi. Har du sett den?
Life of Pi.
Life of Pi. Den tyckte jag var så vacker och väldigt speciell. Ja, den älskade jag, så det kände jag så här, den är nog dags att se om faktiskt. Så det är ett tips om man inte har sett den, Life of Pi.
Jag tänkte, där har vi också alla de här otroliga djuren. Alltså jag tänker, det kanske också, det blir ju någonting för dig då.
Precis, den här tigen. Som, ja, så att, ja, men den, det var den som dök upp spontant.
Har du något annat poddtips om du lyssnar på... Du lyssnar väl också liksom på mycket poddar och sådär. Har du något poddtips som du tycker är bra?
Jättemycket poddar. Och det har ju varit en sån här stöd i... Eller liksom, du har varit lite som arbetskamrater också. Nästan poddar att liksom lyssna på olika sätt. Och det finns ju otroligt mycket man kan lära sig i olika poddar. Mitt bästa poddtip är nog Super Soul Sundays med Oprahs. Podd. Det är den som jag har lyssnat på längst. Och där har jag fått jättemycket andra bra tips. Också liksom kring men skapande, kreativitet, liksom spiritualitet först och främst i och för sig. Där hon har många häftiga gäster. Och det var väl där jag upptäckte Eckhart Tolle också som är liksom en sån som kom in precis i rätt tid för mig. Och just då var jag mottaglig.
Ja, hans bok Ny jord är ju fantastisk.
Ja, precis. Det var exakt den jag tänkte på. Sen när jag läste den, och vi var på semester. Och jag bara, Anders, läs här! Men hos honom så landar det inte in och bara skicka ut några små rader. Så var det bara, herregud vad flummigt liksom. Vi lever ju i en verklighet också, men... Ja, nej, men har ni inte läst Eckhart Tolle så prova. Antingen så är man mottaglig just då, men det är mycket om det här just egot och hur man kan stå i vägen för sig själv och att vi är inte våra tankar och de delarna. För det är ofta det som stör ur.
Ja, och jag tycker jag fick väldigt mycket, alltså jag fick väldigt mycket inre bilder när jag jag lyssnar ju mycket på böcker, när jag lyssnade på hans bok. Alltså det är som att det nästan målar sig fram typ idéer kring vad jag skulle vilja skapa. Även om jag inte bestämmer mig innan vad jag ska skapa, så är det ändå så här lite små, liten, en vision typ, tyckte jag.
Vad kul.
Tittar du på någon vlogg eller sådär?
Nej, ingen vlogg alls. Nej. Gör du? Nej. Har du något tips?
Ja, Jonna Jinton älskar jag. Hennes vlogg på YouTube, hennes YouTube-kanal. Fantastisk. Alltså, hon bor ju i Norrland och delar med sig, hon är också konstnär. Hon delar med sig av hennes små livsögonblick med naturen. Med nära relationer, att verkligen se på vår jord på ett magiskt sätt.
Ja, men väldigt fina bilder också, just det.
Ja, men du, har du några såna här speciella platser på jorden som är väldigt speciella för dig? Något som har väckt någonting i dig som du har varit på?
Jag hade länge en önskan om att åka till Nya Zeeland. Och det är ju lite spännande det där att man vill åka så långt bort man bara kan på något sätt. Liksom. Men jag har en gammal släkting som har bott där i väldigt många år. Hon träffade sin kärlek på någon sån här läkarkonferens. Hon finns tyvärr inte med oss längre, älskade Ulla. Men hon träffade sin man på någon tandläkarkonferens i Tyskland. Och han bodde i Nya Zeeland. Och det här var ju då på 50-talet eller något. Så de blev kära, brevväxlade jättemycket. Och sen så bestämde de sig för att nu ska vi testa och liksom leva tillsammans. Så hon köpte en biljett och åkte båt till Nya Zeeland. Hon sa att det tog 5 veckor den resan att ta sig dit. Men hon hade pengar till en biljett att åka hem ifall det här inte skulle hålla. Så det här, det var ju hennes livskärlek. Så hon pratade så mycket om Hans när vi då åkte till Nya Zeeland och hälsade på henne. Och då hade inte jag, jag var liksom ganska ung. Jag var kanske 10 år när jag hade träffat henne senast. Och sen åkte jag och Anders på bröllopsresa till Nya Zeeland. Då, och hälsa på henne bland annat. Så det var jättekul. Så då fick man lite en sån här också revival av henne och att hon kom till Sverige några gånger. Men så Nya Zeeland, jag vet inte, det var så mycket som var vackert där. Men en vandring som vi gjorde upp, och vad heter det? Ja, men många platser på Nya Zeeland, det var helt fantastiskt. Den och Sydafrika, alltså att vara i Krugerparken. Så att vi skulle ha åkt 2020, vi hade planerat att vi skulle åka. Så att, men nu får plocka upp det igen och se om vi kan, om jag kan komma iväg igen till Afrika och få teckna av djuren live.
Ja, men det vore väl fantastiskt. Vilka foton det skulle bli. Jag bara ser framför mig dig bland djuren där. Och när du målar där bland djuren. Och, gud vad fint.
Nu kan jag börja liksom öppna upp för det igen. Man har verkligen stängt ner de tankarna. Och jag samarbetar också med en organisation som jobbar med sån här freds, Peace Parks Foundation. De jobbar för att djuren ska kunna ströva fritt. Det är de 10 södra länderna i Afrika. Och jag menar, för djuren känner ju inte att man har dragit med en linjal. Här går en landsgräns liksom. Så att jag hade tänkt att jag skulle göra ett samarbete med dem också. Då, och när jag ska dit och träffa dem på något sätt. Vi får se. Men det ligger i. Ja, det längtar jag nog efter liksom, att faktiskt börja planera det igen.
Ja, har du någon annan längtan så där som känns stark nu?
Ja, och skriva igen. Jag skrev ju min bok och det var ett jätteprojekt och en ganska stor utmaning att också våga skicka ut i ord. För den är ganska liksom hudlös och jag utelämnar mig själv och mina tankar ganska mycket. Men nu börjar det komma igen att skriva mer. Om det som vi pratar om här också, om tillit och om liksom flera delar i den här processen. Så det ligger lite och pyr lite grann. Men vi får se, jag har inte liksom, ja, jag har mycket tankar och börjat lite smått, men vi får se.
Mm, vad trevligt. Mm. Men du, om vi låtsas att du står på en scen nu och har 5 miljoner lyssnare som ska lyssna på dig, vad skulle du vilja säga till dem?
Jag tänker att det precis spelar ingen roll om det är till en person eller 5 miljoner.
Nej, det har du rätt i.
Men det är väl det jag sa tidigare, tror jag. Att förstå hur fantastisk du är. Liksom. Att allt vi behöver har vi inom oss. Om vi vågar släppa garden och vågar liksom skaka loss och sluta boxa in oss och kapa de här grenarna och liksom våga göra bort oss mer, dansa mer, vara liksom, var mer fria. Vilken fantastisk miljö som vi skapar tillsammans. Det är väl det jag skulle vilja skicka ut, att ja. Peace, love and understanding. Ja.
Yay!
Ja, det är klyschigt som var den. Men herregud, det är så mycket mörker. Så jag försöker att liksom få sprida ljus.
Mm. Man kan ju inte säga nog av det. Det kan man, alltså, nej, det är inte klyschigt, tycker inte jag. Har du några fler fina nycklar som, ja, men, kring just perspektiv som kan hjälpa på deras resa och följa sin längtan och våga leva mer i tillit under den här resans gång? Har du några nycklar, några fler nycklar som du skulle vilja dela med dig kring det?
Ja, jag tänker, men det är väl kanske här att sakta in, att liksom lyssna in dig själv, stanna upp och få tag i vad du vill. För det kan ju också vara så här, och med de här telefonerna som vi har i den världen, och man ser och det flödet, det är så himla mycket och man kan bara, ja, det där ska jag göra, det där, och så blir man liksom inspirerad på alla möjliga håll, men man blir också kollrar bort sig själv och kan tro att man vill saker fast man kanske inte alls vill det, utan att man bara ser vad någon annan gör. Så det är väl det är egentligen en nyckel där, att liksom stanna in, lyssna in och så välj bort och våga lyssna och håll i det som du känner för. Faktiskt. Och om du inte vet heller, men skriv, flödeskriv. Det är ju ett fantastiskt verktyg. Börja göra det några minuter varje morgon i några veckors tid. Det är fantastiskt. Vad kommer fram då när du bara liksom öser ur grejer? Om du liksom behöver eller vill hitta liksom din längtan att få tag i saker, så brukar det kunna vara en hjälp. Och om du sen vill närma dig, börja i det lilla. Jag säger det, 15 minuter per dag. Du kan alltid göra något. Att börja med de här små stegen.
Ja, så fint. Du, var kan man få mer av dig då och där du skapar? Var hittar vi dig?
Karin Holmström Art är väl det som är lättast. Om man googlar på det så har jag en hemsida som heter karinholmstromart.se, och så har jag Instagram, heter också karinholmstromart, och Facebook-sida och ja, LinkedIn finns jag också på, men det är väl Karin Holmström. Så, ja.
Ja, men så fint. Jag delar också allting i texten så att ni alla kan lätt hitta till Karin. Ja, men du, tack Karin för idag, så himla härligt samtal med dig.
Tusen tack själv, Nina. Det är så härligt att se dig lysa. Jag tycker du är supermodig.
Ja, men tack.
Och tar massa modiga kliv, så det är jätteroligt.
Ja, men tack snälla.
Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninatorenart.se. Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!